Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, jag heter Mikaela Forni och jag är bäst på att njuta av livet.
Hej Mikaela.
Hej.
Välkommen hit.
Tack Emma.
Hur mår du idag?
Jag mår mycket bra. Som jag sa till dig när jag kom så gick jag en härlig morgonpromenad i morse. Strax innan 7 och solen sken och det är skönt att det börjar bli så här ljust och härligt på morgonen.
Mm. Brukar du ta morgonpromenader?
En gång i veckan. Mm. Jag har en av mina bästa vänner, Karo. Hon bor precis grannar med mig. Och då brukar hon och jag ses en gång i veckan och så går vi runt Djurgården. Det vill säga ta en timme och en kvart, 6 kilometer. Och man får en sån här rask, frisk powerwalk och samtidigt så här catch up. Mm. För veckan liksom. Mm.
Gud vad mysigt.
Mm, det är faktiskt jäkligt bra.
Mm. Bra sätt att komma upp på morgonen också, tänker jag. Härligt, det låter bra. Men du, så här. Jag har ju bjudit in personer som jag är avundsjuk på i den här podden. Och det finns ju 1000 anledningar till att vara avundsjuk på dig. Mm. men en av de grejerna som jag är mest avundsjuk på, det är ditt otroliga driv, din karriär och alla dina framgångar. Du är liksom 27, har du fyllt 27?
Jag fyller i augusti.
Du fyller i augusti. Mm. Har en superframgångsrik blogg. Har skrivit 2 böcker. Du har gjort webb-tv. Du har varit chefredaktör och vice vd på The Vote. Profile manager. Alltså listan är så otroligt lång. Du har hunnit med sjukt mycket saker. Kan du förstå att jag är avundsjuk på det?
Det är så intressant för att det ligger nog i människors natur och speciellt liksom i det samhället vi lever i nu, så 2016, att man jämför sig så himla mycket med varandra. Man liksom känner sig så otroligt pressad för att passa in. Vårt liksom idealsamhälle är så här galet och alla vi är liksom prestationsmänniskor som bara skriker om det. Man bara jämför sig, vilket gör att man aldrig känner sig bra nog, vilket såklart är hemskt. Så att jag tänker ofta att så här, gud, jag borde kunna göra mer. Jag har inte gjort tillräckligt. Jag kan göra bättre karriär eller jag kan göra mer av mitt liv. Och sen när du säger det du precis sa och berättar allt man har gjort och någon säger det högt till en, då känner man ju att man blir, då blir jag stolt. Jag känner ju att gud, jag har gjort massa fantastiska saker och jag har inte ens fyllt 27. Vad otroligt. Ändå så har jag väldigt svårt att njuta eller minnas eller se mig själv på det sättet. För att jag ser bara andra som gör mer eller andra som gör annat. Och då tänker jag att det där borde jag också hinna med att göra. Eller det där borde jag också kunna göra. Eller ja, men jag är good enough.
Men det är intressant det här att du säger typ att du ser folk som gör mer. Man kan inte göra mer än vad du gör, Mikaela.
Det känns ju alltid som att man kan det. Man själv tycker att man kan det. Sen har det också blivit otroligt populärt i vårt samhälle att prata om att man jobbar så himla mycket. Mm. Alla jobbar ju så himla mycket. Mm. Vilket gör att om man själv tycker att så här, men gud, då blir man själv, men jag jobbar ju inte. Alla andra verkar jobba hela tiden. Och så blir man så här stressad över det. Och sen brukar min kille säga till mig att så här, fast egentligen handlar det bara om hur man prioriterar sin tid. Mm. Eller vad man väljer att göra av de timmarna man sitter på sitt kontor. Bara för att du nu till exempel sitter hemma en hel dag och jobbar, han bara, du jobbar lika mycket som alla andra. Även om jag går hemifrån 7 på morgonen och jag kommer hem 8:30 på kvällen. Du och jag jobbar lika mycket. Man är olika effektiv, man gör olika saker, man jobbar i olika takt, man prioriterar annorlunda. Och sånt kan vara så jättesvårt för mig att komma ihåg. Det kan vara svårt för mig att förstå att någon skulle vara avundsjuk på mina framgångar, eftersom att jag inte tycker att de är speciellt märkvärdiga liksom.
Men, och det här är svårt att svara på själv kanske, men tror du att det är många som är avundsjuka på dig?
Ja, det tror jag. Jag tror att människor är avundsjuka generellt. Det är ju roligt att vi pratar om just avundsjuka idag, eftersom jag skrev om avundsjuka i min nästa bok igår. Så skrev jag ett kapitel om avundsjuka, där jag skrev både hur det känns att själv vara avundsjuk, men sen också att hur det känns när folk är avundsjuka på en. Mm. Så att jag kan ju förstå att folk är avundsjuka på mig. För jag är ju själv med om det. i allt ifrån liksom negativa eller bittra kommentarer på bloggen där liksom avundsjuka pyr igenom orden, eller på folkens närhet som man märker i missundsamma när det kommer till framgångar eller inte gläds åt dem. Man då kanske kan koppla ihop att det nog har med avundsjuka att göra, mm, eftersom det finns ingen annan anledning till att inte vara glad åt folk när det går bra för dem. Så att ja, jag kan ju förstå det. Men jag är inte sånt stort fan av liksom, just den här negativa avundsjuka.
Precis. Och det är därför vi gör den här podden nu, tänker jag. Mm. Att vi ska försöka vända avundsjuka. Eller att vara avundsjuk kan man ju fortsätta vara. Ja. Men att man försöker vända det till inspiration och motivation istället.
Precis. Liksom.
Nu har du hoppat av från The Vote. Och
ja,
kör frilans. Mm. Hur kommer det sig att du vill göra det?
Jag var ju frilansare innan jag började på The Vote. För 5 år sedan är det nu. Och var ganska trött på att vara frilans och kände att det var lite deppigt. Och jag jobbade mycket inom nattklubb, jag DJade, jag satt bara och skrev på nätterna, låg och sov på dagarna. Om jag hade ett möte innan lunch så var det helt hopplöst. Verkligen så här dekadenta livet liksom. Mm. Och mådde ju inte så bra i det naturligt. För vem mår bra av att sitta uppe hela natten och kedjeröka och dricka rödvin och skriva sorgliga texter om kärlek? Det är lätt att romantisera sånt när man är så 19 år. Men sen så kände jag att jag ville ha ett 9-5 jobb. Och då började jag på Devote. Och sen så jobbade jag inom Stampen-koncernen då, inom Devote, som sen blev Stampen Fashion Media, som sen blev Modern Women Media, i 4,5 års tid. Och då kände jag efter 4 år ungefär att det inte var kul längre. Många brukar ju säga att så här, det finns ju en period på liksom så här runt 3-4 år någonstans. Efter det så, när man är i min ålder och i min bransch, kan det vara lägligt att byta jobb. Och det var så det blev för mig.
Men var det ett lätt eller svårt beslut att ta?
Det var ganska lätt. Alltså, jag tror att sluta på ett jobb som man älskar, det var att jag varit min bebis. Jag har älskat, det var mer än vad jag tror att många människor älskar ett företag som man inte själv är ägare av. Mm. Jag tror att jag älskat Devote som att det vore mitt eget företag. Jag älskade det väldigt mycket, så jag gick liksom, alltså jag tror att undermedvetet börjar man fundera, och det är precis som med en relation. Att man går och bara, gud, jag älskar honom, men är jag fortfarande kär? Och så går man och funderar bara, jo, men det kanske jag är. Och sen typ har man en musikkväll och bara, jo, jag är kär. Och sen när man har mindre musikkväll, bara, vi kanske bara är vänner, vi kanske inte är kära längre. Ja, så går man och håller på så. Mm. Och det kan ju vara undermedvetet eller att man tänker på hela tiden. För mig på Devote så var det nog ganska undermedvetet. Men sen vaknade jag upp en dag och såg det bara som alldeles självklart att jag skulle gå och säga upp mig. Precis som att man ändå kan vakna upp i en relation och känna så här, men det är klart vi inte ska vara tillsammans. Men, bara ta steget liksom.
Men nu blir jag jättenyfiken på att du säger det. Går det att tänka mycket på hur du har det och om du trivs med jobbet, om du trivs med dig själv, om du trivs, liksom ifrågasätter du livet?
Ja, jag analyserar nog en hel del, men jag tycker inte att jag överanalyserar. Jag är ganska duktig på att lyssna till mina instinkter när det väl gäller. Sen kan jag liksom gå och analysera en relation eller en jobbsituation eller ett mejl eller vad jag ska äta till middag. Väldigt mycket, men när det kommer till kritan så lyssnar jag väldigt mycket på liksom inifrån. Då har jag lätt att gå in i mig själv. Mm. Som med jobbet, att det är klart att jag kan analysera att så här, finns det någonting bättre för mig? Är det här det bästa alternativet? Trivs jag här? Kan jag trivas bättre någonstans? Självklart går jag och tänker så. Det är inte som att jag bara, nej, nu säger jag upp mig. Eller så här, jag trivs jättebra. Så nej, jag är en analyserande människa. Jag gör rätt beslut i mitt liv. Mm. Men efter att ha gjort min analys, då kan jag lätt liksom gå på känsla att säga, ja, min analys säger att det är bättre för mig att sluta på mitt jobb, och jag känner också att det är bäst för mig att sluta på mitt jobb, och då gör jag det.
Men då kan det vara många som blir rädda i och med att man inte har ett annat naturligt jobb att byta till. Mm. Nu valde ju du att köra eget och frilansa. Mm. Var du någonsin rädd för det?
Ja, lite innan jag sa upp mig. För att, precis återigen som jag ser ut med en kille, man fastnar ju det här så här, men vem kommer vilja ha mig? Om jag är slut med honom, vem kommer då vilja leva med mig? Vem kommer då älska mig? Och så var det lite med jobbet också. Att säga, men om jag säger upp mig, vem kommer då vilja... Tänk om jag inte får något lika bra. Eller tänk om jag inte får något lika bra. Liksom alla möjliga tankar. Och sen så bara, fast vänta nu här. Jag är skitduktig. Jag kan få jobb vart jag vill. För att jag är jätteduktig på det jag gör. Jag kan också starta eget och bli jätteframgångsrik i mitt egna bolag. För jag är duktig. Och det är ju liksom nice att kunna känna så och sluta tvivla. Men det är klart man tvivlar ju. Alltså lite.
Men hur känns det nu då? Hur är omställningen?
Det känns bra och roligt och spännande. Och omställningen känns naturlig och välbehövlig. Så att jag... Ja, det rullar ju liksom på. Eftersom att jag fortfarande har kvar min blogg och den rullar på som vanligt. Så den tar ju upp väldigt mycket tid. Så att jag lever ju på mitt liv utan att bara det att jag har plockat bort själva så profile manager-rollen. Mm. Jag gör ingen annans jobb, jag jobbar inte åt någon annan, jag jobbar inte med någon annan. Nu fokuserar jag bara på liksom så här mitt personliga brand och liksom bloggdelen. Mm. Och förut satt jag ju på två stolar. Nu har jag egentligen bara lämnat ena stolen och fortsätter med den andra.
Så himla häftigt, ja.
Ja, jag tycker att det är svinen nice. Men så, alltså, när jag såg upp mig hade jag ju också turen att ha bloggen. Det är ju skillnad på att inte ha en säker inkomstkälla. Jag visste ju att såhär, okej, oavsett om jag säger upp mig nu så har jag en blogg som jag kan tjäna bra med pengar på. Mm. Det är inte alla som sitter i den situationen. Nej. Och därför förstår jag att man kanske går och truglar på sitt jobb och funderar och stannar kvar lite längre än nödvändigt. Mm. Men jag tycker heller inte att man alltid måste ha någonting tryckt i bakfickan. Det är precis som att säga, jag avskyr folk som säger otrogna hemliga affärer. Mm. Så att när de väl gör slut kan de bara gå direkt in i den nya relationen. Mm. Jag tycker det är så otroligt fegt. Det är för att man inte vågar vara ensam. Gör slut om du inte är lycklig, sen får du gå och hitta någon ny. Det är samma sak med jobb, så här, våga lämna ett jobb om du inte trivs. Mm. Sen får du gå och hitta ett nytt jobb. Du har 3 månaders uppsägning. Om du har sparat lite pengar kanske du klarar dig någon månad till däremellan. Och då kanske du blir ännu mer också motiverad att hitta just rätt jobb för dig.
För mig känns det som att jobbet är liksom, det är en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Och jag tror mycket handlar om att man får bekräftelse inom jobbet. Mm. Att man får känna, precis som du pratade om, att man får känna att man är duktig. Mm. Känner du likadant?
Självklart. Jag tror att det har varit en jättestor anledning. Vi pratar om liksom prestationskrav och sånt. Att det har varit en jättestor anledning till att jag har kommit så långt. Det har bekräftelsebehovet, liksom prestation som, alltså, ju mer jag presterar desto mer säger folk att jag är duktig och desto gladare blir jag. Så att för mig har verkligen så här morot varit, alltså, jag har inte klarat av chefer som säger arga eller piska, utan om någon säger att jag är bra, då vill jag göra dubbelt så bra till nästa gång. Om någon säger så här, fan vad jag är imponerad över det här, då vill jag att den personen ska bli ännu mer imponerad nästa gång jag lämnar in någonting. Det är så jag har fungerat. Jag tror att det är därför som jag har klättrat från deltidsredaktör till att sen vara profile manager och sitta i ledningen för Modern Women Media. Så att säga, ja, jag är absolut superbekräftelse, annars skulle jag inte driva en blogg om jag inte liksom har bekräftelse kåt. Det blir också speciellt att ta nu när man kör eget, att man är sin egen chef. Det är ingen som kommer att dunka i ryggen. Det är heller inte folk som kommer att liksom bromsa den när man tycker att man är på väg åt rätt håll.
Men har du höga prestationskrav från dig själv? Eller har det varit mer yttre
krav? Ja, det tror jag att jag har. Jag tror att alla människor som liksom gör någon typ av karriär, oavsett inom vilket område, har höga krav på sig själva. Jag tror att det är liksom en jättestark motor i att man liksom, klättrar inom liksom jobb, arbetslivet. Så att, absolut. Mm.
Men du, vill komma in på din bok nu då. Alltså så himla spännande.
Jag är helt inne i boken, det är därför jag liksom kommer till den hela tiden.
Vi får ju så här kapitel efter kapitel nu. Men du, vad handlar den om?
Den handlar om ångest. Mm. Det är en bok som tar upp ångest. En handbok i ämnet. Mm-hmm. För alla oss. Ja. Jag tror att alla som lyssnar, jag riktar mig såklart främst till liksom unga kvinnor eftersom det är den målgruppen jag själv är i och jag själv skriver till, och den gruppen som jag kan bäst. Men egentligen ska vem som helst. När jag liksom har pratat med min farmor om den så säger min farmor att så här, fast Michaela, jag är liksom 72 år och bor i Italien och jag känner igen mig i de känslorna. För att alla har de känslorna oavsett vilken ålder man är i. Mm. Sen kanske situationerna du får de känslorna av kanske skiljer sig från mina, men känslorna är de samma. Men det är, jag pratar helt enkelt om ångest i alla dess former. Högt och lågt, med glimten i ögat, utan att för den delen ta bort allvaret i frågan. Alltså så här, vad är ångest? Mm. Varför får man ångest? Måste man ha ångest? Vad kan man göra för att slippa ångest? Liksom, vad ligger bakom ångesten? Egna erfarenheter. Jag tar upp vänners erfarenheter, tips och råd, saker jag har plockat upp längs min egen väg. Det har gått från att vara en liksom människa som är väldigt fylld av ångest till att bestämma mig för att jag inte vill vara liksom i mörkret och aktivt liksom jobba för att bli en glad, ljus, harmonisk och trygg människa. Och nu har kommit till den punkten. Sen för den delen, det är inte som att jag bara, gud jag har aldrig ångest, nu är jag så fri.
Nej.
Utan det kommer alltid vara en del av mig.
Mm.
Men lite så här, hur har jag jobbat mig till vägen att kunna hantera det? Och kunna känna att det inte tar över saker och ting, vilket det stundtals har gjort.
Men är den här boken ett sätt för dig att komma ännu längre dit? Att liksom bestämma dig för att nu är jag där?
Nej, det har jag gjort liksom. Det gjorde jag nog innan jag började med bokprocessen. Utan det har varit en egen resa. Boken är mer så här, jag har egentligen skrivit exakt den bok jag själv skulle vilja läsa när jag gått igenom det själv. Alltså under min egen resa hade jag velat ha den här boken. Så att hela tiden när jag skriver försöker jag tänka så här, vad hade jag velat läsa? Sen, för alltså, det är inte säkert att alla tycker att de här tipsen är fantastiska. Vissa kanske tycker att de är banala eller för enkla. Vissa kanske tycker att de är löjliga. Vissa kanske inte alls känner igen sig när jag tar upp vissa situationer som kan frambringa ångest. Men jag tror och hoppas att ganska många kommer hitta igenkänningsfaktor i några delar av boken. Och tanken är att du ska kunna välja ut dina favoritdelar och att de ska kunna hjälpa dig att hantera eller leva med dina egna liksom, jobbiga mörka känslor. Så det är en jävligt rolig och intressant bok att skriva. Men som sagt, det var också så här, glimten i ögat. Det får inte vara för allvarligt.
Nej.
Och sen så väldigt så här, mysigt skriven. Jag har ju ibland folk som så här, ja, men, utbildar sig till ja, men, typ, jurister och sånt på min blogg som börjar kommentera och skriva att det är så jobbigt att läsa min blogg för att den är så grammatiskt inkorrekt. Eller för en akademiker är det så jobbigt. Ja, då kommer man ju inte gilla min bok.
Nej.
Jag har inte skrivit en bok som liksom är skriven som Svenska Dagbladets reportage.
Nej.
Den här boken är skriven precis i samma känsla som jag skriver i min blogg. Det ska vara lätt, det ska vara varmt, det ska märkas vem personerna är som pratar. Man ska känna närhet till mig och till liksom andra personer i de här situationerna. Och mjukt liksom.
Intressant tycker jag att de här personerna fortsätter läsa din blogg. Om det är så jobbigt för dem.
Så bara, det är så jobbigt för min akademiska sida att behöva läsa.
Nej.
Och man bara,
jobbigt. Du säger att du har liksom kommit, det har blivit bättre med din ångest. Du har blivit bättre på att hantera den. Vad ger dig ångest idag?
Att skriva den här boken. Eftersom att jag inte alltid känner att jag är bra nog. Så jag får prestationsångest. Och jag tvivlar på mig själv. Vilket ger mig ångest. Jag är rädd för att ingen kommer tycka om den. Jag är rädd för att jag ska få för mycket kritik. Eftersom min blogg bara blir större hela tiden så får jag också bara mer och mer kritik i bloggen. Och jag är en väldigt, väldigt högkänslig människa. Så jag har liksom svårt för... Jag har verkligen svårt för att ta negativ kritik. Jag blir ledsen. Jag är inte mer en människa. Så jag är rädd att jag... Den här boken som är mitt hjärteprojekt... Jag är rädd för att folk ska skriva taskiga saker om den. Och då får jag ångest när jag tänker på att jag kommer bli ledsen över det.
Mm.
Det är intressant med kritik. Många människor pratar ju om att man ger konstruktiv kritik.
Mm.
Men så egentligen neggar man. Du kommer ihåg det här The Game som alla killar håller på med på tiden man gick ut. Som säkert fortfarande håller på med. Att man liksom, en viktig del är The Game som då är en bok som handlar om hur killar ska ragga. En viktig del är den att man ska negga. Det vill säga att man ger en pik åt ett dåligt håll men man väver in det i någonting snällt. Så att ingen kan säga att man har varit taskig. Till exempel att säga... Gud, din näsa är så himla gullig. Det är så fint att den är så stor.
Mm.
Och då blir man så här, okej, jag kan inte säga så här, vad fan säger du? För att du har ju sagt att min näsa är fin och gullig. Eller så här, alltså gud, du har så fin kropp. Om du bara hade varit 10 cm längre hade du kunnat bli modell. Och man bara, okej, fast nu säger du att jag inte riktigt räcker till. Jag har inte riktigt det som krävs. Så använder många sig, många tror att konstruktiv kritik är det.
Mm.
Alltså din blogg är så bra, men det är så himla jobbigt att och läsa den när språket är så dåligt.
Mm.
Och sen när man säger så här, gud vad du är taskig. Så säger, men gud, kan du inte ta lite konstruktiv kritik? För så där är inte konstruktiv kritik, det där är att negga. Men många förstår inte det för att man bara vill sätta dit och pika folk. Vilket jag tror anledningen för att man är avundsjuk eller uppenbarligen inte kan liksom leva med att någon annan människa gör att jag inte är glad och lycklig. Och sånt kan ge mig ångest. Jag är rädd för att jag ska... få sådana pika kring min bok och då blir jag ledsen. Jag får ångest kring när jag får sånt i min blogg. Jag kan tycka att ibland att det är jobbigt att läsa kommentarer på min egen blogg som jag älskar. Och sen så får jag ångest över vardagsgrejer hela tiden. Att inte vara tillräckligt bra flickvän, att inte räcka till som dotter, att jag inte ringer min mormor tillräckligt ofta, att jag inte hinner träffa alla mina vänner. Alltså sånt som vi alla lever med liksom.
Men du sa att du blir rädd. För att min första tanke är liksom att en person som har hunnit med så mycket grejer, som har haft sådana framgångar, som vågar hoppa och frilansa till exempel, inte är rädd. Blir du ofta rädd?
Ja. Sen tror jag att alla är rädda för olika saker, och rädsla ter sig på olika sätt. Och sen så tror jag också att man kan tänka sig, men gud, hon verkar inte alls rädd, hon bara slänger sig ut och bara gör sin grej. Men man vet ju inte vad som finns där bakom. Man vet ju inte om det är någon som liksom står innan man hoppar för det stupet och bara skakar som ett asplöv. Det ser man inte, man ser bara att någon hoppar. Så att ja, jag är ofta rädd för allt möjligt. Jag är liksom ja, men jag är absolut rädd. Men jag försöker att pusha mig själv när jag vet att det är inom områden jag mår bra av att pusha mig själv. Mm. Sen ska man inte pusha sig själv inom alla områden. Ibland om jag är rädd, då får kanske rädslan bara ta över och det får vara okej. Men ofta så försöker jag liksom att hantera den rädslan för att kunna utvecklas.
Mm.
Och göra det som jag vet att jag vill göra och mår bra av.
Om vi pratar lite om din framtid nu då.
Mm.
Hur ser framtiden ut?
Oj, alltså jag har aldrig vetat hur min framtid ska se ut. Ända sedan jag tog studenten så har det alltid varit så här. Jag vet inte vad jag gör om ett år. Jag vet inte vad jag gör om 5 år. Jag vet verkligen inte vad jag gör om 10 år. Och det är likadant än idag. Mm. Jag vet inte hur min framtid ser ut. Och jag tycker om att leva på det sättet. Så länge jag gör någonting här och nu som jag trivs med, som jag mår bra av, och jag är i en livssituation där jag liksom mår bra, kul och är lycklig.
Mm.
Och varje dag för det mesta gör saker jag tycker är kul. Sen kan man inte bara göra roliga saker, för ibland måste man typ tömma diskmaskinen.
Mm.
Och liksom så här, sortera ens kvitton typ. Bokföra det tråkigaste som finns. Men det hör ju till. Mm. Men så, här, så länge det mesta del som man gör är kul, då trivs jag och nöjd.
Mm.
Så att jag vet faktiskt inte. Jag ska skriva klart boken. Den släpps i september nu 2016. Och så kommer jag bara fortsätta med liksom mina sociala medier. Och sen till nästa höst får vi se. Jag har faktiskt ingen aning om jag ska ta en ny anställning, eller om jag ska fortsätta med det här, eller om jag ska utveckla mitt egna bolag och min egen business, eller vad jag ska hitta på.
Men vad har du för drömmar då? Både i livet och karriären, tänker jag.
Mina högsta drömmar just nu är att leva ett liv som är fyllt av harmoni och trygghet, inte stress och framgångsfokus. Om framgång kommer med i mitt liv så är det jättetacksamt, jag är jättelycklig. Men det är långt ifrån det viktigaste i mitt liv. Och sen så är min nästa dröm också att bilda familj. Inte nu, det kommer liksom inte dyka upp någon babykula på bloggen här imorgon. Men det är liksom, det är där och det hållet mitt fokus ligger.
Mm.
Och inte att så här, jobba tidiga månader, sena nätter, starta upp 7 olika bolag och så här, ta en ny anställning där man ska göra 3 miljoner hundår. Jag vet inte, men det är inte där ligger inte vikten i mitt liv. Jag vill umgås med min familj, jag vill umgås med de vännerna som är viktiga för mig. Jag vill umgås med mig själv. Jag vill tycka om mig själv. Jag vill tycka om mina dagar och det livet. Alltså, jag har ett liv.
Mm.
Det här är det jag får. Jag vill inte sitta där på ålderns höst och känna att jag slängde bort saker på liksom, att så här, mätta mitt bekräftelsebehov och därför jobba arslet av mig. Under vissa år i mitt liv ville jag det, för det var det jag hade. Idag har jag en massa andra saker som jag tycker är viktigt att lägga tid på. Jag vill hellre resa med min pojkvän medan vi är unga och friska och tjäna bra med pengar. Jag vill ta tid att åka och hälsa på min farmor och farfar i Italien. Jag vill att en så här, lunch med min mamma i 2 timmar en tisdag om jag känner för det. Så vikten ligger helt på mitt privata. Att jag liksom ska leva ett helhjärtat liv.
Men för det är också en sak som jag är lite avundsjuk på dig för. Att det känns som en så otrolig livsnyttare.
Ja, men det är jag.
Ja, men
alltså,
verkligen.
Det ska jag fan med ge mig.
Ja, men alltså, verkligen.
Alltså, jag njuter av livet.
Ja, och det är väl det man ska göra. Det är väl underbart.
Det men blir ju folk också väldigt avundsjuka på. Det märker man ju också i bloggen.
Ja, men alltså så här, det känns som att så här, varje dag är en gulddag för dig. Liksom. Eller det är klart att det inte alla dagar är det, för man har dåliga dagar. Men att du försöker göra någonting extra med varje dag. Men hur får du då till den här balansen liksom, med att ha en underbar vardag och att ändå jobba mycket som du faktiskt gör?
Jag tror att dels så gör jag bara det jobbet jag tycker är kul nu för tiden. Det var också en av anledningarna till att jag just gick och sökte mig, att jag inte tyckte att det var kul längre. Inget ont åt liksom arbetsplatsen, arbetssituationen, men det var inte kul för mig längre liksom. Och jag försöker tänka så att jag vill ha det kul. Sen kanske man inte kan ha det kul hela tiden, men man kan typ ha det kul 75% av sin vakna tid, och sen får 25% gå till att tvätta eller städa eller diska eller bokföra eller göra tråkiga arbetsuppgifter på jobbet. Men 75% av tiden så vill jag njuta, och jag gör precis det jag känner för nästan hela tiden. Och så försöker jag att inte alls ta åt mig när folk pikar på det, oavsett om det kan vara så här: gud vad du har shoppat mycket, tänker du inte på barnen i Afrika? Jo, det gör jag, för jag donerar jättemycket pengar till välgörenhet, långt över vad som är snittet i det här landet för min ålder. Men nu råkar det vara så att jag tjänar så pass bra pengar att jag har pengar över till att gå och köpa de här sakerna också, och idag vill jag göra det. Och jag mår bra och lycklig, och det här är kläder jag känner mig fin i sen. Då går jag och gör det, och då får jag ingen ångest. Eller jag är ju liksom uppvuxen som en sann italienska, jag dricker gärna rödvin till middagen. Då får jag också jättemycket kommentarer om att jag är alkoholist, och så tänker jag så här: gud vad tråkigt att så många människor fokuserar alkohol till någonting som kopplas till dels att bli full för det första, vilket är så långt ifrån mina associationer till alkohol, och sen så också till en helga aktivitet. Alltså för mig är inte alltså för mig är det inte trevligt att dricka fredag och lördag så här, 10 glas, blir stupfull, ringla hem, bråka med min pojkvän och däcka. Nej. Och sen vakna upp och liksom typ spy för att jag är så bakfull och också tryckt en cheeseburger på vägen hem eller 7. Det är inte liksom att njuta av livet för mig. För mig att njuta av livet, att ta ett glas rödvin 4 dagar i veckan, 5 om jag känner för, men jag tar 1. För det är gott till min mat. Jag tycker om det. Jag njuter. Jag kanske liksom, jag kanske tar en öl när jag lagar, okej, en öl tärlig. Men jag kanske tar ett halvt glas vin när jag lagar mat. För att det är gott, jag gillar det vinet. Jag blir inte berusad av det. Det finns liksom, det är ingen fylla jag vill nå. Jag tycker att det är en god dryck. Den är spännande, den ger mig glädje. Jag äter choklad varje dag. Många tycker att det är dumt, jag tycker inte det. Jag trycker inte i mig en godispåse varje fredag, lördag, söndag. Då tar jag en bit choklad varje dag. Det är jättegott och jag njuter. Om någon bjuder på en kanelbulle på 3 fikan, då tar jag den om jag är sugen. Jag skulle aldrig liksom hindra mig själv från saker jag vill göra. Så att säga, jag är väldigt bra på att göra exakt det jag känner för. Men jag har också någonting som jag vet, eftersom många av mina vänner är så, och även min pojkvän ibland. Jag kan göra saker med måtta, och det är inte alla som kan det. Nej. Och jag har alltid haft det draget i mig, och det är jag väldigt tacksam för. För jag tror att det är det som gör att jag kan njuta av så mycket saker.
Precis.
För jag kan göra det med måtta, för att jag blir ju nöjd. Alltså, som liksom, ja, men jag häller upp en typ godisskål hemma, då kan ju den stå hemma i flera dagar. Och jag tar sig en om dagen, och min kille bara, om den står där, då äter jag upp den. Och grejen är, då njuter ju inte han, varken medan han äter eller efter. För att han är ju bara ätit, alltså, han får ju bara ångest för att han äter det, och så äter han så mycket, och sen får han bara ångest.
Kanske njuter lite innan.
Precis. Kanske lite innan liksom. Men alltså, jag njuter ju hela tiden. Så jag är väldigt glad att jag har lärt mig, eller har varit lätt för att just göra saker med måtta. Och så är jag också duktig på att boka in mycket resor, se till att umgås med min familj, göra saker som jag vet gör att jag kommer liksom, ja, jag vet inte, bara somna gott om natten. Alltså jag är en väldigt mysig människa liksom. Jag myser omkring mycket.
Skulle du säga att du har en bra självkänsla?
Ja, det skulle jag nog säga. Inte 100% perfekt, men helt okej. Alltså så här, om liksom, man kan ha 100% bra självkänsla, kanske jag ligger på 50. Jag är liksom nöjd med mig själv i jättemånga aspekter, men sen så finns det grejer att tvivla på och som jag mår dåligt över, precis som alla andra när det kommer till mig själv. Jag kan också stå framför spegeln och liksom bara säga, varför ser min kropp inte ut som Instagram-tjejernas? Eller ja, men, som vi har pratat om, göra ett jobb och sen tvivla på det jag själv har skrivit. Eller känna att jag inte duger som dotter eller partner eller vän. Och därmed att få dåligt självkänsla, liksom, det ligger ju på något sätt i det att jag har dålig självkänsla som gör att jag känner så. Men jag hade haft 100% bra självkänsla, så hade jag känt mig trygg att jag är en bra dotter, vän, partner, att jag har skrivit en bra text eller att jag har en kropp som är vacker som den är. Mm. Jag vacklar ibland.
Mm. Och vad gör du då för att försöka vända det?
Jag yogar och mediterar ganska mycket. Mm-hmm. Det är liksom min väg till... Alltså, om jag står framför spegeln och bara säger, shit vad jag är tjock och ful, vilket jag tänker ibland, då kan jag liksom sen ställa mig på en yogamatta och liksom under den här yogamattan bara, vad håller du på med, Mikaela? Du är så fin. Det spelar ingen roll vad du väger, det spelar ingen roll hur din kropp ser ut, det spelar ingen roll om du är kort eller lång eller liksom var smal eller tjock enligt samhällets normer. Du är ju jättefin, du har en kropp som är stark och som bär dig och som liksom håller dig stark och välmående på den här yogamattan just nu, och det är det din kropp är till för.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bära dig genom ett långt och lyckligt och härligt liv. Så att jag hittar jättemycket styrka när min självkänsla vacklar på yogamattan, det gör.
Känner du att du är tacksam för små saker i livet?
Mm. Eftersom jag är en högkänslig människa så känner jag väldigt mycket för väldigt mycket. För några år sedan så skulle jag äta lunch med en kollega på Ture här i Stockholm, och så möttes vi upp och så kom jag, så satt jag mig ner och jag bara, kan jag få en cola? För jag hade promenerat långt så jag var svettig. Och så kommer servitören in med en cola med is, och jag klunkar i den här colan och så börjar jag skratta. Jag bara, det här är fan den godaste cola jag druckit i mitt liv. Jag bara, herregud, den är så god. Jag bara, Sabina, den är så god. Oh my god, jag måste dricka lite till, vänta. Och så drack jag lite till, jag bara, gud, det bara pirrar inom mig, det är den bästa colan i världen. Och så börjar hon garva och så skrattar jag så här. Ja, tänk att jag är så lätt att göra glad, säger jag. Och då kollar hon på mig så syns så här, ja, och så lätt att göra ledsen.
Oh.
Och då tittade jag på henne och då började jag gråta. Mm. För att jag bara, gud vad du har rätt.
Ja, det var så träffande liksom.
Ja, jag bara, du har så rätt. Jag har så nära till alla känslor. Mm. Jag har så lätt för att bli glad. Mm. Jag känner nog så här maximal lycka flera gånger varje dag, över jättesmå saker. Men jag blir också brutalt ledsen varje dag, över jättesmå saker.
Blir du varje dag?
Ja, jag, varje dag. Jag gråter nog också lite varje dag. Eller får två ögonen. Eller... Det kan vara allt ifrån att så här, jag kan se ett, så här, ett gulligt barn på bussen. Och då bara så här, exploderar mitt hjärta över i kärlek. Jag bara känner så här, det här barnet är fantastiskt. Tänk att liksom, världen har det här barnet här. Gud vad otroligt, tack liksom, den här mamman, för att det här fantastiska barnet sitter här och bara gör mig glad. För den sitter och skrattar och vinkar åt mig. Och så är jag på jättebra humör. Och sen så ska jag gå in i mataffären och handla. Och då framför mig så står det liksom en liten gubbe och så köper han 4 så här frysrätter i en portion. Och så har han liksom jättesvårt att ta upp plånboken och så trycker han i fel kod 3 gånger så att hans kort inte funkar. Och så har han inget annat och så kanske han har något, så kommer han inte ha koden på det. Och då bara går mitt hjärta sönder. Mm. Och speciellt då om det är någon så här otrevlig, stressad kassörska som bara, men du får gå hem och hämta något annat kort. Du får gå och ta ut pengar, jag måste ha nästa kund nu. Man bara, men, han kan inte gå och ta ut pengar för han kan knappt gå.
Nej.
Ge honom bara sakerna.
Ja. Alltså, men alltså jag förstår, och nu blir jag helt så här, jag är precis likadan. Och jag börjar typ, och jag börjar typ gråta nu bara för att jag kommer att tänka på en sak som var, gud jag har inte tänkt på det här på flera år. Va? Som jag nu bara måste berätta när jag pratar om det här. Jag kommer från en liten stad som heter Vetlanda. Mm. I Småland. Där speedway är väldigt stort.
Oj, vad otippat.
Jag har aldrig varit ett fan av speedway. Men du vet, ett tag där när man gick i högstadiet eller gymnasiet, jag kommer inte riktigt ihåg, så gick man ju på sådana grejer för det var där folk hängde.
Såklart.
Lite så. Mm. Och så kommer jag så väl ihåg att vi gick därifrån. Och då helt plötsligt så är det ju, alltså när det var slut liksom, och då är det ju jättemycket, då är ju hela Vetlanda på samma gata typ. Så det var jättemycket folk där. Och så är det en lite äldre man som åker moppe. Och sen så blir det väl, är det väl för mycket folk, han åker typ, ja men jag vet inte om han ska försöka via för någon. Så att han trillar mitt i vägen. Och jag, och det var folk som hjälpte honom och det gick bra med honom, det var inget problem. Men bara för att det här var liksom en äldre man som trillade, och jag typ kände så här, liksom typ det pinsamma i situationen. Och jag blev så här, jag började tänka så här, okej, har han familj, känner han sig ensam, sådana där grejer började jag tänka på då, vilket är helt sjukt.
Men jag förstår, jag är precis likadant.
Så här. Så att jag kom liksom, jag kommer så väl ihåg att jag kom hem till mina föräldrar där jag bodde då och berättade detta och typ gråter. Alltså jag stod och gråter för att jag tycker det är så jobbigt liksom. Vilket var så härligt dagen efter, för att min pappa kommer hem från jobbet och så säger han så här: du, han som du träffade igår som åkte speed, eller som trillade från speedwayn, han har 2 barn och han är lyckligt gift med sin fru. Och då började jag stå och gråta igen. Och jag bara, då var det ju någon han kände. Han kom in idag på jobbet och så berättade han att han hade trillat på Vespan igår, typ så. Och då blev jag så
himla då blev du så himla glad. Men det är sånt där, jag menar hur det kan vända så snabbt. Typ, jag måste också berätta snabbt, jag var på en gala här för några veckor sedan. Och då var det så här...
Kul, jag bara, jag går på speedway. Du bara, jag går på gala.
Ja, men jag var i alla fall på en gala, den var jättetrevlig. Och då så skulle en man gå upp och dela ut ett pris. Och när han ska gå upp på scenen så ramlar han. Och man förstår inte riktigt om det är ett skämt. Alltså om det hör till. Eller om han faktiskt har ramlat. Och det tar ett tag innan någon kommer försöka hjälpa honom upp. Och sen när någon kommer och hjälper honom upp, då ser man att han gjort illa sig. Men han ska gå upp och dela ut det här priset. Och när han ställer sig och ska börja prata så har han tårar i ögonen. För att han har gjort illa sig, förstår man. Och det här var så jobbigt för mig att se. Som du säger, det blir det pinsamma situationen att han skäms. Jag ser
så
ju att
vi tycker inte att det är pinsamt.
Nej, jag tycker bara synd om honom. Jag tycker såhär, kan vi inte bara pausa galan nu i 5 minuter så han får återhämta sig, sen får han komma upp igen. Och istället går han upp där och jag bara satt med, alltså jag hade, mina ögon var alltså fyllda av tårar. Jag bara, om jag blinkar nu kommer den alltså börja forsa. För att jag tyckte så synd om den här mannen. För att jag tyckte synd för att han skämdes. Jag tyckte inte att han borde skämmas. Jag kände att såhär, han var så himla fin och jag tyckte så synd för att han gjorde illa sig. Jag vet att nu kommer han bara associera hela den här prisutdelningen till någonting dåligt och jobbigt som inte var bra och kul. Och jag tyckte så synd om honom. Och sen så 5 minuter senare så ska en ny man dela ut en pris, ett pris. Och den här mannen är 90 år. Han är det gamla, det skulligaste, skruttigaste. Och han sitter precis framför mig på prisutdelningen. Jag sitter på rad 2 och han sitter längst fram. Och så när han då ska gå upp och ta emot det här priset, eller dela ut det här priset, så får han hjälp av att gå på scen. Och så får han ju väldigt gammal, så det tar ju ett tag för honom att konka upp. Och sen när han går upp, då sitter hans fru då, som har suttit bredvid honom, som sitter kvar då precis framför mig. Då tar hon upp en iPhone och så håller hon på länge och försöker hitta kameran. Och sen så hittar hon kameran och så bara sitter hon och tar bilder på hennes man när han går och delar ut ett pris. Då är hon väldigt stolt att där är hennes fina man och han tar ett pris och hon har liksom en iPhone fast hon är jättegammal. Hon tar bilder på sin man och de är så jävla fina i det här. Och då ser jag det här och då tänker jag så här, det där är jag och min kille om 50 år. Jag vet att vi kommer vara de 2 för varandra. Jag vet och jag känner det i hela mitt hjärta. Och då blir jag bara ännu mer. Och då bara gråter jag ännu. Och då bara, jag bara sitter ju där och gråter. Alltså på liksom den här fancy galan där liksom alla sitter med perfekt smink och mina, alltså det bara rinner om mig. Jag kan inte kontrollera mig. Nej, men det är högt och lågt med känslor överallt.
Nej, men det är sinnessjukt. Alltså häromdagen, då hade jag också en sån dag. Jag har vissa dagar där man gråter mer än andra. Då kom det upp en notis från Aftonbladet. Då gick jag till jobbet. Det kom upp en notis från Aftonbladet där det står att förtroendet för Sverigedemokraterna har sjunkit.
Då blir du så glad.
Och jag blir så glad så att jag bara står och börjar. Alltså jag bara gråter. Alltså hetsgråter. Det är helt galet liksom. Så kommer jag till jobbet och bara...
Men det är för att man går och haft allt på spänn. Man tycker att det är så jobbigt att det enda man läser att de ökar och ökar och ökar. Så när det kommer en positiv nyhet och någonting som berör en väldigt mycket, då släpper ju de spänningarna. Tack gud!
Det är galet. Tar du in, andas, jag tänker, för nu tänker vi, nu gråter ju vi för andra personer också. Mm. Känner du av andras känslor och tar du på dig andras känslor?
Jag är väldigt energikänslig. Alltså väldigt. Det är därför jag tror också att jag har haft ganska svårt att jobba på stort kontor. För att jag plockar liksom upp alla personers känslor. Och det är ju så att vi var typ 40 personer på vår avdelning. Varje dag är det någon som är på dåligt humör. Så är det ju. Det är någon som har haft en dålig morgon, kommit tillbaka från ett dåligt möte, inte fått in en affär, eller har en mamma som är sjuk, eller bråkat med sin partner, eller vad det nu kan vara. Och det gör att jag blir på dåligt humör. När jag kommer in och hälsar på någon person och den personen muttrar tillbaka, då blir min dag lite förstörd. Och det blir så otroligt jobbigt, för att då försöker jag rikta min energi och plocka upp den bra energin istället. Men då bara, jag känner in all energi. Jag kan gå in i ett möte och direkt känna om det är ett rum jag vill vara i eller inte. Och jag får nästan panik när det är dålig energi. Jag vill bara bort från det. Det är jättesvårt att umgås med människor som generellt sprider mycket dålig energi omkring sig. Vilket är många människor som inte heller vet om att de gör det.
Och vad är dålig energi? Är det negativitet?
Man behöver ibland inte ens säga det. Det är så svårt, för att alltså, jag är ju liksom, ja, men som jag säger, att jag plockar upp mycket energi och ibland går det inte att sätta fingret på vad det är. Vissa människor behöver inte säga så mycket, utan man bara känner. Alltså, man har liksom inte, man är inte öppen. Människor är stängda eller liksom inte glada eller inte fyllda av värme. Man kan sitta på ett möte med någon som liksom inte bjuder in och har värme i sig, och då vill man bara att den personen ska bort. Jag vill bara inte ha den nära. Jag får panik bara jag tänker på sånt. Och det är så svårt för mig som har ett jobb där jag träffar väldigt mycket nya människor. Jag sitter ju i mycket möten med folk jag aldrig har träffat. Här sitter jag och liksom pratar om mina innersta känslor med en person jag har träffat en gång i hela mitt liv. Det blir väldigt speciellt, för att jag träffar ju så himla mycket nya hela tiden. Och det gör ju också att jag kan bli dränerad om jag en dag har lite otur och stött på många människor med dålig energi. Det är ju verkligen, jag tycker att det är svinjobbigt. Men de människorna försöker jag inte träffa mer. Och nu kan jag göra de valen. När man jobbar på ett kontor måste man gå dit och träffa alla kollegor, oavsett om de är på bra humör eller inte. Men jag själv försöker tänka på att om jag är på dåligt humör, så brukar jag säga det till folk på en gång. Det är ju också att då släpper det också ganska snabbt. Bara när man säger det kan man nästan börja skratta åt det. Folk som går och håller det inom sig och tänker så här: jag vill inte gå och belasta andra med mitt dåliga humör. De förstår inte att de belastar den ännu mer. För att det bara liksom svämmar över på alla andra i vilket fall.
Det ligger där och kockar.
Precis. Man kan liksom ta på den dåliga energin. Hatar det.
Är du själv mycket avundsjuk?
Nej, det är jag inte. Jag har haft problem med svartsjuka perioder i mitt liv. Det skriver jag också om i boken. Jag skriver både om svartsjuka och avundsjuka och skillnaderna på dem.
Vad skriver du inte om i boken?
Jag skriver typ om allt vi har pratat om i den här podcasten. Men då så skriver jag just om att jag har blivit välsignad att verkligen så slippa avundsjukan. Istället så känner jag, har jag känt mycket svartsjuk i mitt liv och fått hantera de känslorna. Men jag gör nog som du säger, att jag, för mig blir jag inspirerad. Om jag ser någon som gör någonting som jag också vill göra, kan jag bli inspirerad till att själv våga göra det. Och oavsett om det handlar om att skriva en bok eller unna mig själv någonting fint eller resa till ett resmål som jag inte har sett. Och när det kommer till liksom, de flesta människor känner jag faktiskt bara glädje när det går bra för dem. Jag minns, ja men nu, en av mina goda vänner, Petra Tungården, som också är bloggtjej, hon förlovade sig med sin kille här i höstas. Då fick jag jättemycket kommentarer på min blogg så här: gud, det måste kännas så jobbigt att de har förlovat sig. Och då kände jag så här: men gud, vad är det för fel på er? Skäms! Jag kan ens tro någonting sånt. Inte en millimeter i min kropp känner avundsjuka. Jag känner bara ren och skär glädje. Hon har förlovat sig med en man hon är kär i och älskar. Och som är kär i och älskar henne. Tacka gudarna för att hon har fått det här. Gud vad jag är glad för hennes skull. Och sen säger, det är ju klart att jag också vill gifta mig. Det är klart att jag också hoppas att min kille kommer fria till mig en dag. Ja, men jag vet att han kommer göra det en dag. Och det är okej för mig. Jag behöver inte göra det idag. Eller bara för att hon har fått det. Behöver inte jag också ha det nu. Jag fungerar inte så. Jag litar på att allt fint och bra kommer till mig i mitt liv. Jag behöver inte ta av andras. Liksom.
Det, precis, det finns ingen kvot av lycka liksom, som ska delas ut till.
Jag känner aldrig att så här, jag önskar att jag hade kunnat få det istället. Och så här, det är klart att om min tjejkompis kommer och köpte en ny fin jättedyr väska, att jag bara, men vad fan, nu får du fan ge dig. Du har ju 3 fina väskor redan, du köpte ju en ny för ett halvår sedan. Ge mig, jag borde få det där. Och liksom, det kanske då kan klassas som avundsjuka, men istället så är det så här, ja fast om jag verkligen vill ha den väskan, då kan jag också spara ihop till den, då kan jag också gå och köpa den. Men nu gör ju inte jag det, och hon är ju jättefin i sin väska, och hon är värd den.
Men nu pratar du också mycket om personer som står dig nära, alltså som Peter. Du tycker om Peter, det är klart att du blir jätteglad liksom, nej men så, när hon förlovar sig eller någonstans köper en väska. För du tycker att hon är värd den, för du älskar ju den här personen. Men jag tänker om du läser andras bloggar.
Jag känner
ni känner alla, ni känner
varandra. Jag är bekant med men, de flesta, men jag blir inte
nej, jag tänker, nej, och Instagram, inte så här Instagram och sånt där heller.
Nej, jag tycker bara att det är kul för människor när det går bra för dem och liksom de får sina framgångar. Och jag tycker att om man känner avundsjuka, då ska man istället så här, försöka tänka att okej, fan, då får jag också försöka jobba bättre eller jobba hårdare. Alltså då får man se det som inspiration. Man får inte bli en bitter avundsjuk människa. Nej. Det är det värsta som finns. Att vara det är liksom, det är så jävla tråkigt att gå igenom livet om man ska vara en bitter person som liksom känner avundsjuka och går i bitter över det. Det är fine att vara avundsjuk, men då får man liksom försöka bli peppad kring det och se som att så här, fan, jag vill också ha det där, eller gud, hon lever värsta drömlivet i LA. Hon ska också flytta till LA.
Ja, men tror du att avundsjuka kan vara positivt på det sättet?
Ja, det tror jag. Men jag tror att man väljer vad man vill göra av sin avundsjuka. Det kan vara liksom någonting positivt och det kan vara någonting negativt. Och jag tror att för många är det negativt betingat. Folk är avundsjuka och därför agerar ut på det på ett negativt sätt. Skriver taskiga kommentarer i folks Instagrams eller alltså bloggar, eller går till sina vänner och snackar skit. Jag känner inte så. Sen kan jag, det är klart att jag också kan sitta och snacka skit om någon Instagram-tjej. Men ofta handlar det inte om att jag är avundsjuk då, utan att jag kanske tycker att hon sänder ut dåliga ideal. Eller det är klart att jag också kan bara, fan vilken ful outfit. Såg den där tjejen hade för outfit, fett ful. Men det handlar inte om då att jag är avundsjuk på att den här tjejen har någonting jag inte har.
Nej.
Utan jag tycker liksom att alla förtjänar ju det de själva har fått.
Mm. Gud vad härligt. Det var jättehärligt tycker jag. Men du, men du pratar om din svartsjuka. Hur yttrar den sig?
Den yttrar sig på precis samma sätt som avundsjuka. Att man blir bitter och inte vill liksom unna någon annan någonting. Och sen så också ju svartsjuka. Svartsjuka hänger också mycket upp med hjärnspöken. Man målar upp liksom mardrömsscenarios över vad som kan hända och hur det kan se ut. Och det grundar sig ju liksom jättemycket på att man är osäker. Man tror att den andra ska lämna en eller vara otrogen eller välja bort den eller ha liksom någon sorts hemligt liv bakom ens rygg. Man litar inte på det man får se. Man tror att det finns liksom mer under ytan. Och det är ju någonting man måste jobba på. Jag får ju jättemycket mejl från tjejer som också har problem med svartsjuk, och vissa som säger att men jag har varit tillsammans med min kille i 5 år och jag är supersvartsjuk. Jag kollar hans mobil varje dag och jag så här, ibland har det hänt att jag har så här, om han har varit ute på krog med sina killkompisar, att jag har gått dit för att kolla så att han står och pratar med någon tjej i smyg. Och då känner jag så här, men det där infekterar hela ditt liv. Jag själv har varit jättesvartsjuk, men förstod ett tidsstadium i min relation att så här, jag kan inte ha det så här. Om jag ska leva ett långt och lyckligt liv med min partner, då måste jag lära mig hantera den här svartsjukan. Jag får inte titta i hans mobil hur mycket jag än vill. Alltså så här, jag har gjort misstaget. Det är inte värt det. Jag måste lita på att min partner inte har hemligheter för mig. Och om det finns saker i hans mobil som jag inte ska se, så måste jag lita på att det inte handlar om att han har liksom en annan tjej. Att det kan handla om att han pratar med en killkompis som går igenom någonting svårt, eller att han har liksom, vad som helst, det är hans privatliv. Jag måste lita på att det inte finns någonting hemligt i hans privatliv. Inte sitta och liksom försöka knäcka koden till hans Facebook. Eller när han går ut vara orolig för att han ska prata med någon annan tjej. Man måste hitta en, alltså, det är så viktigt med att alltså, tillit i en relation. Och det är jätteviktigt att komma dit om man i grunden är en svartsjuk person. Man måste försöka. Man kan inte skylla. Det är lätt så att säga att men jag har haft killar som varit otrogna mot mig. Och säga, det har jag, men so what då? Jag kan inte ta med mig den här ryggsäcken in i den här relationen. Det är orättvist mot den här relationen. Och jag tror att det är döda relationer. Alltså om jag inte skulle lärt mig hantera min svartsjuka, då tror jag inte att jag och min kille skulle fortsätta. Då hade vi nog gjort slut.
Men händer det idag att du blir svartsjuk?
Ja, och lite svartsjuka kan ju vara liksom hälsosamt. Det betyder ju att man värnar om det som är sitt. Det är klart att om en jätte jättesöt tjej kommer fram och pratar med min kille när vi är på någon födelsedagsdrink hemma hos någon, och hon är jättesöt och de står och pratar länge. Det är klart att jag kanske, när han kommer och pratar med mig sen eller dagen efter, bara, vem var det då? Och han förstår ju då att då är jag lite svartsjuk där. Och det kan ju vara okej. Ja, då kanske det är, oavsett om det är en gammal flickvän eller en kompis eller en barndomskompis eller någon han bara började prata med där. Det spelar ingen roll, men det kan ju vara lite fint och då kan man ha förståelse i det. Jag förstår att du tyckte att det var lite jobbigt att stå och prata med en äktersöda tjejer. Och ännu jobbar nu om du får höra att det är liksom en gammal flickvän eller någon tjej jag har dejtat, men ja, så är det ju, nu är jag med dig. Och då får man ju också vara bemötande som partner i liksom den lilla svartsjukan och se det som något fint. Men det får ju inte bli så här, kasta glas i huvudet och liksom puttar ut en tjej för att dricka, för att man bara, vad fan så du pratar med min kille för? Och hon bara, ja, vi är kusiner typ. Man bara, oj, alltså, man måste ju kunna kontrollera sig själv. Men lite svartsjuka tycker jag, det kan ju vara fint.
Men blir du ledsen av svartsjuka någon gång idag? Händer det?
Ja, det blir jag ju. Alltså, det är ju klart att jag är en svartsjuk person. Jag kan ju börja tänka på att liksom, det är jättejobbigt att tänka på att min kille har varit kär i andra människor. Han har levt ett lyckligt liv och älskat andra. Det har funnits andra människor i hans liv som han har trott att han ska leva ett helt liv med. Det är klart att det är jättejobbigt att behöva liksom acceptera och leva med det. Och jag tror många kan känna så. Jag tror att det är vanligt att känna så, för att man älskar ju den här personen så högt. Men då får man bara på något sätt acceptera att det är så man känner. Man kan inte gå och bli galen i det. Ja, jag tycker att det är jobbigt att han har älskat människor innan mig. Ja, jag tycker att det är jobbigt. Samtidigt som jag tycker att det är bra att han har erfarenheter. Så att man är också så här, logiskt tänker man ju en sak och med hjärtat tänker man ju någonting helt annat. Men man får väl bara liksom, man får ju bara alltså leva med det. Man kan ju göra någonting åt det. Man kan ju resa tillbaka i tiden så att han aldrig haft en flickvän. Det funkar ju liksom inte riktigt. Precis som att jag, alltså, jag kan ju inte resa tillbaka i tiden och gjort allt jag har gjort, allt jag har levt. Precis. Och gjort heller. Jag kommer ju också med ett förflut. Det är jobbigt för min partner att behöva acceptera det också.
Är ni lika där? Är ni lika av, eller förlåt,
nej, jag är mycket mer svartsjuk än min kille. Han är nog så här normal svartsjuk, så här lite, på ett hälsosamt sätt. Medan jag är nog, jag har varit väldigt, väldigt svartsjuk. Men jag har också jobbat väldigt hårt med att lära mig hantera det. Och jag tycker att så här, alla människor har sina brister och sina svagheter. Och jobbar man på att hantera dem, då är det okej. Jag har jobbat väldigt mycket. Om vi säger att jag låg på 100% svartsjuka när jag gick in i den här relationen, när vi blev tillsammans, så är jag nere på liksom 25% svartsjuka nu. Och jag tycker att det är liksom ett bra jobb. Jag är väldigt stolt över det. Så att säga.
Men har det påverkat din relation mycket?
Ja, det gjorde, alltså i början och så gjorde det ju. Det tog lång tid till att liksom våga lita på varandra. Men vi hade också, vi påbörjade vår relation på ett ganska oseriöst sätt. Så när vi sen valde att bli tillsammans så hade vi en del att reda ut. Där vi båda hade sårat varandra en del. Och då gör det att liksom svartsjukan finns där redan från början. När man måste liksom acceptera vissa saker. Och när man då kommer också från ett förflutet med så här otrohet och folk som har ljugit och gått bakom ryggen, då känner man ju bara så här, men inte en gång till. Och då är det egentligen lättare att bara smita från relationen. Egentligen istället så valde vi att liksom ta itu med det som var jobbigt. Och det, såklart, det blev ju liksom ett, nästan två jobbiga år av att liksom reda ut saker och behöva acceptera saker hos varandra som man har gjort, saker man har sårat varandra med och liksom så. Men det var ju värt det.
Men du sa innan att det kommer vara ni som sitter där och tar kort på varandra när ni är 90 år. Varför då? Hur kommer det sig?
Han är bara rätt för mig. Jag vet liksom inte. Jag tror till exempel inte att det finns en chans i helvetet att jag hade gått igenom liksom så jobbigt som det var i början mellan oss. Jag hade aldrig gått igenom det med någon om det inte fanns någonting inom mig som sa att så här, det är han jag ska vara med. Och nu efter är jag så glad att jag alltså valde att gräva mig ur den liksom gropen och det mörkret som vi påbörjade vår relation i. De flesta börjar sin relation som liksom någon sorts solskenshistoria. Men nykär alltid så bra, sen blir det bara värre och värre mellan människor. Och för oss har det varit tvärtom. Vi började vår relation ganska grisigt och mörkt och lerigt och smutsigt. Och sen har vi liksom bara jobbat oss upp därifrån. Och det bara känns. Jag kan inte. Jag har ju erfarenheter, jag har ju levt ett liv, jag har träffat väldigt mycket människor och jag kan inte tänka mig en människa som är mer rätt för mig att leva med. Vi har skitkul ihop, vi har samma moral, vi har samma värderingar på väldigt många plan.
Är ni lika eller olika?
Ganska lika på vissa punkter och helt olika på andra. Vi båda vill, jag tror att grundpelaren måste ju vara att man vill. Så okej, vi vill leva hela vårt liv tillsammans. Vi är båda beredda att arbeta för att det ska bli så. Det är ju liksom någonting båda måste ha med sig in i relationen. Och så tror jag också säger, jag är bara super super kär i honom och fett attraherad av honom och kan inte tänka mig att jag heller skulle vilja gå och lägga mig eller vakna upp med någon annan människa. Sen är det klart att det kan förändras, men jag kommer jobba för att det inte ska bli så. Skulle det vara så att vår kärlek dör, skulle det vara fruktansvärt. Men jag vet inte, jag har liksom en god aning om att det här kan vara någonting som håller.
Men när du säger att du ska jobba för att det ska bli så, vad ska du göra då? Hur jobbar du för det?
Man måste hela tiden ta hand om sin relation. Allt ifrån liksom, att se varandra hela tiden, till att lyssna på varandra, till att respektera varandra, till att vilja göra fina saker för varandra. När man lever ihop, du driver med ett litet företag ihop, så blir det ju. Hela ens vardagsliv blir ett företag. Vem handlar, vem ska diska, vem tvättar, vem ringer kom hem, vem fixar kylen som har gått sönder, vem liksom bokar de här flygbiljetterna dit, vem liksom... Ja, se till att rensa vasken. Och fan, det är så jävla mycket osexigt i att leva ett liv. Alltså väldigt mycket osexiga saker. Och då tror jag bara att man måste så här, kunna liksom hjälpas åt i det, kunna ställa upp för varandra och kunna liksom se till att ha det mysigt utöver det. Han är också en så här, han gillar ju också att njuta och unna sig saker. Och jag tror att vi har det båda gemensamt, och det gör att vi kan leva härligt. Att vi kan bara säga, ska vi inte bara titta på film ikväll? Och då kan det vara det mysigaste som har hänt i världen. Och sen nästa dag så liksom sitter vi och äter middag i flera timmar och bara sitter och pratar. Vi äter inte middag framför tvn. Vissa kallar kanske, men vi försöker liksom att sitta och prata med varandra mycket. Jag tror att det är jätteviktigt. Vi reser väldigt mycket bara han och jag. Alltså vi är mycket med varandra. Mm. Och jag tror att för att vara nära i väldigt många år måste man vara nära ofta. Det kan inte bara vara någon som lever sida vid sida vid en. Då blir det till slut en människa som bara lever sida vid sida vid en. Många av mina vänner tycker det är så skönt att säga, ja men... leva tillsammans, man inte alltid behöver göra saker tillsammans. Men man kan nästan sitta och äta middag och kolla på varsin serie. Eller varje kväll så sitter man vid datorn och gör olika saker. Så är inte vi. Vi gör det mesta ihop när vi är tillsammans hemma. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt. Och beröring. Man ska röra vid varandra.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det tror jag är superviktigt. Jag hörde dig i en intervju för ett tag sedan. Då sa du att jag inte är en så lättsam människa.
Ja, nej, det är jag nog inte.
Varför då? Vad menar du med det?
Ja, men precis som vi egentligen har pratat om hela tiden. Det är mycket känslor, det är väldigt liksom intensiva känslor. Allting är ju på riktigt för mig. Vilket gör att om någon drar ett skämt på min bekostnad, då kan jag inte spontant bara skratta åt det och rycka på axeln, utan då måste jag alltid tänka efter att säga, men var det där kul? Tyckte jag att det var roligt? Blir jag glad nu när folk skrattar? Jag tyckte att det var lite jobbigt att folk skrattar. Alltså det som anses vara en lättsam skön brud. Där liksom, under den kategorin åker jag inte in. Jag är också ganska svårt för folk som är under den liksom, kategorin. Mm. Som bara säger, men gud det är inte så noga, man ska inte ta allt på så stort allvar. Fast ibland är ju saker allvarliga för andra och då måste man ju respektera. Alltså jag har liksom alldeles för mycket djup tror jag. För att kunna ligga på den här lättsamma ytan. Det är inte riktigt för mig. Jag märker också att jag inte får ut så mycket av att befinna mig i sådana sammanhang eller den typen av relationer. Jag gillar liksom när jag är på riktigt, inte när man bara ligger på vattenytan. Och det är väl att vara lättsam eller lättsamt för mig.
Mm. Vad är du mest stolt över? Över dig själv?
Jag är... mest stolt över att jag hela tiden jobbar med att bli den människan som jag vill vara. Många människor går och klagar på sitt liv eller klagar på drag eller bara accepterar, men jag är så här. Jag fungerar inte så. Jag försöker hela tiden att bli bättre. Både för min egen skull och för andras skull. Oavsett om det är drag hos mig som jag vet är liksom dålig och jobbiga för andra, eller om det är drag hos mig som blir dåliga och jobbiga för mig själv, eller också säger, är de jobbiga för andra så blir de inte riktigt jobbiga för mig själv. Jag jobbar hela tiden på mig själv, alltså jag blommar ständigt. Och många människor gör inte det, utan man lever egentligen nästan ett helt liv där det bara ruttnar och möglar inom en och man orkar inte riktigt ta tag i det. Jag är inte så, jag jobbar hela tiden med mig själv. Och jag är väldigt stolt över det. Jag tror att det är min nyckel till att leva ett långt och lyckligt liv liksom. Mm.
Din livsnjuta är alltså galet. Vi pratade innan om vad du har för drömmar och mål framöver. Mm. Är du en sån som vågar säga dina drömmar högt?
Ja, det vågar jag absolut. Jag är inte rädd för att tänka stort och högt och lågt och litet och liksom vad det än är. Utan jag drömmer, jag vill saker. Det är bara det också att ofta tänker jag inte heller så mycket. Det är inte så noga. Jag liksom vet ungefär vilken känsla jag vill gå åt. Mm. Men det kan vara svårt att sätta fingret på vad jag ska göra för att komma dit. Alltså som i jobbet. Att du säger, men vart ser... Jag vet inte. Jag vet liksom inte vart jag ser mig själv. Jag kan bara gå på en känsla som jag tror gör att jag kommer komma dit. Mm. Liksom.
Men om du har en dröm som du hoppas har uppnått om 5 år?
Då är det att ha en familj.
Okej, och avslutningsfrågan. Jag hade tänkt att fråga dig vem du är avundsjuk på.
Mm.
Mm, men eftersom att du inte är så avundsjuk, så kör vi ett vända på det och säger så här: vem inspireras du av? Om du ska välja en person som är, eller som du är superimponerad av på något sätt.
Jag är imponerad av väldigt många människor. Jag tycker att det finns... Jag hela tiden stöter jag på folk som... jag imponeras av på ett eller annat sätt. Men idag måste jag nog säga att jag imponeras av Jossan.
Mm.
Alltså chefredaktören på Modet. För att
underbar Josefin.
Ja, Josefin Dahlberg. För att hon har valt en väg i sitt liv som gör henne lycklig. Oberoende av vad så här, samhället ser på henne eller tycker, utan det känns som att hon försöker gå en väg för att hitta sin egen väg och sin egen lycka, och det är otroligt inspirerande tycker jag.
Härligt. Alltså jag är så himla glad att du kom hit, Mikaela.
Tack för att jag fick komma, Emma. Det här har ju varit supermysigt. Och hur länge har vi pratat?
Ja, jag vet inte, alldeles för länge förmodligen. Ja. Men jag kunde inte sluta ställa frågor. Du sa så bra svar.
Vad trevligt.
Nej men så himla, jag är typ stolt över att jag har fått ta dig i min podd. Ja, så det är jag väldigt glad över. Ska vi typ säga hej då tillsammans till alla lyssnare?
Puss, puss!
Puss och hej! Grymt! Perfekt!
Strålande!
Superbra!